Sillypodden sponsras den här veckan utav Unibet, som såklart är ett sånt här sammanhang då vill passa på att tipsa om spel på just övergångar som man har där. Det är mycket strikers just nu, inte minst bland några av de brittiska toppklubbarna. En spelare som sägs vara på radarn då för väldigt många är det som Cavani, som står i odds 2,5 gånger pengarna att lämna PSG då för Chelsea och 4 gånger pengarna att skriva på för Manchester United. Det känns som båda två hade mått ganska bra av en sån värvning, kan jag tycka. Det och en massa annat hittar ni såklart på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och märker du att du spelar lite för mycket så besök spelpaus.se för att läsa mer om spelmissbruk och hur du pausar ditt spelande.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Välkomna till Sillypodden ska det vara. Det är jag och Makoto som sitter här idag igen.
Ja, det är vi som sitter kvar i den här ekan. Så.
Vi håller fanan högt. Och styr ut på ännu djupare vatten den här veckan. Den här gången, vi har ju redan gjort det avsnitt den här veckan. Faktiskt, vart vill du börja? Ska vi börja med något officiellt?
Ja, det kan vi göra, för då vi kan ju försöka hitta någon form av land och kravla sig fast vid där och hitta lite proviant innan vi ger oss ut på de riktigt djupa vattnen ännu en gång här.
Exakt. Alvaro Odriozola. Det du hör. Blev redan ganska
djupt. Vi är det svåraste namnet först i körschemat som även denna gång för transparens skull har komponerats av undertecknad.
Ja. Lånas då ut säsongen, den här säsongen från Real Madrid till Bayern München. Vad ska han dit och göra egentligen? Va?
Alltså jag tror det är ganska bra, ja. Bayern München behöver en högerback, de behöver någon form av quick fix också där. I och med det skadeläget på mittbackspositionen där Lucas Hernandez är borta, Niklas Syle är långtidsskadad. Och då har man ju flyttat in Benjamin Pavard väldigt ofta där. Du har en Jerome Boateng du kanske inte riktigt vill spela med egentligen, och en Alaba tillgänglig. Så där är det ju, förutom Boateng som du inte vill spela med, så har du ju omgjorda ytterbackar som flyttat in. Kimmich, som har varit ganska självklart på högerbacken tidigare, har ju använt en mittfältsroll och gjort det bra. Det är ju där han egentligen ska spela, Joshua Kimmich. Och då har man velat ta en högerback och varit väldigt tydliga med det från början av det här fönstret. Det pratades ju om Achraf Hakimi, en annan Real Madrid loanee som spelar i Dortmund. Men det blev ganska snabbt gick det då att Alvaro Odriozola flyttar till München. Och man tittar på andra Real Madrid ytterbackar som gått på lån till Tyskland, så har det gått väldigt bra. Titta på Dani Carvajals tid i Bayer Leverkusen till exempel, eller Achraf nu i Dortmund då. Så att jag tror att det kommer en möjlighet till speltid för Odriozola, som inte riktigt fått speltid eller riktigt imponerat heller när han väl fått det i Real Madrid sedan han kom från Real Sociedad. Så att, och få spela på en väldigt hög nivå dessutom. Jag tror det är en ganska bra deal för båda parter. För Bayerns del så finns det ju ingen utköpsklausul vad det verkar på det här låneavtalet, så det är ju bara säsongen ut. Men fram till dess så har de en offensivt lagd, snabb högerback som nog kommer göra ganska mycket nytta för dem.
Mm, de kan behöva det. Det är tajt i toppen där i Bundesliga och de ska springa i kapp.
Det är ju en del de måste springa i kapp också. Sen är det Champions League-spel som väntar dessutom. Och jag tror att det är, som sagt, det är verkligen en win-win-situation. Det enda man kan fundera på är väl Real Madrid, som gör sig av med sin enda etablerade högerbacksreserv egentligen bakom Dani Carvajal. Nu har ju Eder Militao spelat högerback väldigt mycket i Porto innan han kom till Real Madrid, så att gissningsvis är väl tanken då att Militao ska vara backup till Carvajal när det behövs, alternativt man flyttar ut Nacho och allt i allon som man har i försvaret. Så. Men Odriozola ska inte behöva sitta på en bänk och inte spela, det är ju inget bra för hans utveckling, så att det är väl en jättebra deal där.
Ja, han är inte den enda Real Madrid-spelaren som är på lån.
Långt ifrån.
Om jag säger Dani Ceballos.
Vad som har hänt med honom?
Är det någon som kommer ihåg honom?
Ja, men det är verkligen så. Man undrar vad som har hänt med honom, för att han började ju så bra.
Började i alla fall helt okej.
Okay. Ja, men han gjorde vissa snygga saker som gjorde att han dök upp på sociala flöden och allt möjligt. Och det var ju efter, vad heter det, U21 EM, där han sedvanligt i Dani Ceballos vis gått in och dominerat i en match som gjorde att man då i kör bland fotbollsfolk som inte följer spanska ligan så ofta skriker att men hur kan han behöva sitta bänk, Dani Ceballos, lite såhär Isco-syndrom över det. Mm. Att man ser en supermatch och sen tänker, men vilken gudabenådad fotbollsspelare, men han kan inte få sitta på en bänk och liksom förtvina bort. Jag tycker ändå att Ceballos hade väl bidragit i en Real Madrid-trupp nu, med facit i hand har det ändå gått ganska bra utan Ceballos. Men i Arsenal här så är det ju underligt alltså hur långt ner i hackordningen han har kommit på något sätt. Det har såklart funnits vissa små skadebekymmer, antar jag bara nu här, som gjort att han inte fått mer chanser och att han inte levererat heller. Och enligt Cadena Ser då så ska ju Dani Ceballos vilja flytta på sig från Arsenal av väldigt förklarliga skäl och kanske hitta någon ny form av lånedeal, för Real Madrid kommer han ju inte heller få särskilt mycket speltid.
Nej, och jag tycker det lilla jag har sett av Ceballos, eller det som det lilla han har gjort egentligen för Arsenal. Man var ju väldigt spänd på hans vad han skulle göra, hur han skulle. Det kändes också som att Unai hade en tanke med den värvningen, med det lånet i somras, men ju mer tiden har gått desto mer känns det som att ja, det är en bra spelare. Ja, vi fick chansen. Ja, varför inte? Det kanske. Man får mer och mer känslan om att Emery hade inte någon jättebra plan överhuvudtaget med vad han skulle göra.
Vi har ju ett ganska bra exempel i närtid på en liknande inlåning som Arsenal gör som inte alls faller väl ut, i Denis Suarez.
Ja, det är ju liksom precis.
Också en jätteduktig fotbollsspelare som man bara tittar på vissa matcher tänker man, men wow, vilken spelare. Men bevisligen så fanns det ingen plats för honom i Arsenal. Dani Ceballos har väl en lite högre nivå än Denis Suarez skulle åtminstone jag säga. Men även här så har det då slutat i någon sorts fiasko får man väl ändå säga. För det känns ju inte ens nära att komma in i truppen just nu.
Nej, och det är ju så att Ceballos då själv vill lämna helt enkelt. Han vill ju inte vara kvar då i Arsenal.
Det kan, som man kan ju förstå det ändå. Att ja. Han kommer stagnera bort och sen så kommer han hamna på någon fri transferdeal till Espanyol när hans kontrakt går ut med Real. Det är ju ditåt det är på väg om det fortsätter på det här spåret. Sen
han behöver ju komma tillbaka till Spanien. Han behöver liksom starta om lite grann. Han har ju verkligen potential att vara en frontfigur i ett mittenlag i La Liga, Ceballos.
Ja, alltså han borde ha potential att vara mer än så, skulle jag säga, utan tvekan. Och det är ju bara det att nu måste ju han göra någonting för att faktiskt också uppnå den potentialen. Jag ser ju, nu är det i och för sig det här också ett mittenlag nu för tiden, men det fanns ju ett Milan som var intresserat under sommaren också. Jag skulle ju ändå kunna se en sån, att en sån deal inte hade varit helt korkad i det här läget för en Ceballos.
Jag är ju tveksam, alltså jag tycker någonstans det som de här, alltså så här slumrande storklubbar som behöver ta sig tillbaks, det sista de behöver på något sätt är en ojämn bonusspelare liksom. De behöver folk som är 6-7 av 10 varje match, som inte är under det, som inte nödvändigtvis kanske. Ceballos kan ju vara 9 av 10 i ena matchen och 4 av 10 i nästa match, beroende på vilket motstånd det är, beroende på på vilken sida av sängen han vaknade på morgonen i stort sett. Milan behöver ju kontinuitet. De behöver ju inte en högsta nivå där de vinner en match det här och där eller de gör något vackert. De behöver ju spelare som bara levererar vecka ut och vecka in, så att man tar de där poängen som behövs, inte för att vinna ligan, kanske inte för att vinna mot Juventus eller sådär, men för att ta de poängen som man behöver. Nu fick vi besök här, nu kom Babylona in i studion. Välkommen hit, vi kör bara.
Tack så mycket.
Ja, vi rullar bandet, det är inga konstigheter. Vi nämnde precis Milan här. Vi har ju lite saftiga grejer från Inter också att prata om, som jag vet att du vill ta tag i om en stund här. Vi pratar Ceballos. Du kom rakt in i Ceballos-snacket.
Jag slängde i princip upp här att Milan skulle vara ett vettigt alternativ att flytta till ifall han skulle lånas ut till ett annat än Arsenal.
Sen sköt jag ner det förslaget.
Ja, och sen vill jag skjuta tillbaka här nu.
Varför sköt du ner den?
För jag tycker att Milan behöver ju inte fler spelare som är 3 plus eller så här 1 plus ena dagen och 4 plus nästa dag. De behöver ju folk som är 3 plus varje dag.
Jag hör vad du säger.
Ja, men jag blir med Ceballos. Nu bedömer jag väldigt mycket från Ceballos man såg i Real Madrid. Mm. Men han har ju vissa kvaliteter som man inte förknippar med Dani Ceballos, alltså så här tvåvägskvaliteter. Han jobbar i försvaret, han är en ganska hårt jobbande spelare också, en vinnarskalle. lite på gränsen ibland om man ser till liksom psyket och men till, om man tittar på Theo Hernandez som kom in i Milan. Han hade ju ännu sämre psyke än vad Dani Ceballos hade. Mm. Alltså fruktansvärt dåligt psyke när han spelade i Real Madrid. Har ju varit en av deras absolut bästa spelare den här säsongen och gjort supersuccé. Jag tror ändå att kasta in Ceballos i den här mixen, det är en så pass bra spelare att han skulle lyfta Milan, tror jag.
Alltså klarar han av det bättre än Paquetá till exempel, som det pratas om nu har fått en panikångestattack och fick åka till sjukhus efter match för att han har suttit på bänken x antal matcher och hela den grejen.
Ja, jag tror det, för han är en Ceballos ändå härdats av att sitta på bänkar.
Alltså jag gillar ju Ceballos. Ja, det är ju en jättefin spelare även om han inte motsvarat förväntningen i Arsenal.
Nej, det kan, man, det kan man inte riktigt påstå. Alltså.
Nej, det är väl ingen som har presterat där heller. Eller?
Nej, ja, och en. Nu vill han bort. Och vi pratar om Aubameyang.
Oh,
det kom rykten från... från Mundo Deportivo att Aubameyang vill till Barça. Det är många som vill till Barça. Det har ju pratats om att Barcelona behöver värva en nia. Med tanke på att Suarez gick sönder. Griezmann har spelat där uppe. Men kanske inte är hans bästa position egentligen.
Fast han ska ju snarare spela lite mer centralt. Och få lite mer, alltså, bli mer involverad i spelet än vad han har varit. För hans problem har ju varit att han blivit isolerad på en kant. Samtidigt som Messi och Luis Suarez gör allting.
Det är ju svårt att glänsa när man har två spelare. Dels en Lionel Messi som är som han är. Och sen en Luis Suarez som stjäl allt syre i rummet vart han än befinner sig.
Och särskilt en icke-existerande taktik under Valverde på det. Där det egentligen bara baserades på att Lionel Messi skulle göra individuella prestationer. Och resten var bara något sort mos. Bara, jag vet inte vad det riktigt var.
Du backar nya tränare med andra ord.
Ja, alltså om man tittar på hur Barcelona borde spela så backar. Men samtidigt så var ju... Om man ska prata om matchen de spelar mot Ibiza här nu i kuppen, så var det den första halvleken där Ibiza faktiskt dominerade, ledde med 1-0, hade ett stolpskott och var på väg till en superskräll. Så säger den väldigt mycket om Quique Setién som tränare. Det har varit inne på förut i den här studion också, att de håller väldigt mycket i boll såklart. Deras bollinnehav sköt ju upp på 80% första matchen i princip efter att han tränat med laget hela tiden.
Ja, det var över 80 till och med.
Ja, precis. Helt sinnessjuk siffra. Det hade de också mot Ibiza i första halvlek. De hade ett skott. Ibiza hade 5. Och det är det att man har sett det här med Setién i Betis väldigt mycket när de möter låga försvar, när de möter lag som precis vet hur de tänker spela, för de har inte udden, de passar runt bollen, kommer inte till lägen, inte effektivt nog på det sättet. Exempel Guardiola, att Barcelona var som bara på den kvaliteten och att hålla bollen kunde skapa väldigt mycket också.
De har ingen Iniesta längre.
Nej, de har ingen Iniesta, de har ingen Xavi. Nej. Faktiskt. Och de
kunde omsätta sånt.
Jag vill på att säga, de har ingen Messi, det har de ju visst.
Nej, de har ju Messi, men han kan ju inte liksom själv omsätta bara possession till målchanser, därför att han är för högt upp i plan för att göra det. Så antingen så måste du stoppa ner Messi, där han ju också är bäst i världen när han spelar centralt på planen. Men då måste han ha någon där uppe som funkar med. Alltså, det var ju precis det med Iniesta och Xavi på mitten där. Då spelar ingen, alltså, du kunde ju stå hur lågt som helst. De hittar ju de där ytorna ändå. De kunde ju bara ställa sig mitt i den smeten utav spelare och stå kortpassningsspelare till varandra. Det går ju inte att spela så utan att ha den kvaliteten på mitten. Då blir det ju så här att man bara står och rullar boll och rullar boll och rullar boll.
Det är ju lite där vi kommer fram till att Setién är jag tveksam till, just på grund av att också om man tittar på den gjorde i Betis så lär han sig inte av det här heller. Att han har sitt spår och kör rakt av. Sen fotbollsfilosofiskt är det ju helt som handen i handsken för Barcelona, för att han spelar likt Cruyff Villa att fotboll ska spelas. Det är ju den bilden som Quique Setién har liksom inpräntat.
Han hade spelat lite 3-5-2 också.
Ja, han vill skicka ner Sergio Roberto som någon sorts vikarierande mittback. Ja, alltså, han spelar ju 3-5-2 i Betis väldigt mycket också.
Nu känns inte Barcelona.
Nej, men de kan ju fila på det. Och nu använder han ju Sergio Roberto som får en mittback här mot Ibiza också. Så han ska väl skola om honom på något vänster. Så att han testar ju sig fram. Han vill ju ha spelskickliga spelare, han vill ha mycket boll. Men sen, de kommer spela mycket vackrare. Ja, men frågan är hur vägvinnande kommer vara. För Betis problem var ju att de spelade jättevacker fotboll. De åkte till Camp Nou och spelade som Barcelona och spelade ut Barcelona som inte spelade som Barcelona. Men om man tittar på när de möter typ Levante hemma eller Getafe eller någonting, så har de blivit med överkörda stundtals Betis på att de är för uddlösa. Så att jag förstår att han vill ha in en nia. Och om vi återgår till Aubameyang då, så känns den ju som en värvning som skulle vara precis i led med vad Bartomeu, ledningen där borta, vill. Man värva stjärnor som kanske har passerat, liksom inte är så unga de mer. Det känns inte som en värvning som Barcelona borde göra.
Även om det känns som en värvning som inte känns helt ologiskt sett i den styrelsen.
Varför går man inte på Cavani då?
Det har ju pratat om Cavani också.
Det har det.
Lite smått. Vi pratar om alla möjliga
nya. Cavani till Barca just. Det var,
nej, men alltså, han har ju nämnts i Barcelona medier som en av de här niorna som skulle vara aktuella. Annars har det varit Rodrigo och Timo Werner som ja, det har åkt och pratat
Lautaro.
Om. Lautaro såklart. Men där finns det ju mer långsiktig plan. Och han skulle ju vara den dyraste kanske av allihopa och värva loss.
Lautaro kommer ju inte i januari. Oavsett.
Nej, precis.
Det hade varit en sommarvärvning om dem.
Jag skulle bli rätt förvånad om Arsenal säljer Aubameyang i det här läget också. Om jag ska vara riktigt ärlig. Det blir inte billigt.
Nej, precis. Och då skulle det ju varit en sommarvärvning. Och om de väljer med Aubameyang och Lautaro, såklart de tar Lautaro. Hoppas jag för deras skull i alla fall.
Eller vi andra hoppas att han blir kvar.
Logiskt. Det köper jag. Jag säger Christian Stuani på lån har jag sagt tidigare att Barcelona borde ta som någon sorts quick fix. Alternativt bara ge ungdomarna chansen. Spela Griezmann centralt och spela Ansu Fati, spela Carles Perez. Skicka upp Ricky Push om det behövs som någon sorts yttermittfältare. Jag vet inte. Du har ju talanger, använd dem. För de verkar funka och jag tror inte att det är så krisläge. Och då kan det vara smart på att ja, ta in en Christian Stuani då. Ifall Griezmann också skulle gå sönder. Så har du en anfallare som varit med förr som kan ligan väldigt bra till och med. Och som inte skulle kosta en krona i princip bara. Och plocka in på ett lån från Girona och Segundan och rädda honom från att spela andra divisionsfotboll.
Mm. Vad gör Kevin Prince Boateng?
Ja, det var ju där det slutade med när de hade samma problem förra vintern. Det var underligaste som har skett, alltså, jag förstår inte.
Så otroligt random.
Ja, men grejen var, han fick inte mycket chanser, men när han väl fick chansen var han så fruktansvärt dålig också.
Och det borde ju inte förvånat någon egentligen.
Nej, men alltså, det fanns ingen logik överhuvudtaget i där de gjorde, att de tog in Prince Boateng. Alltså när man skrattade åt Paulinho-värvningen de gjorde där från Kina.
Han var ändå bra.
Han var riktigt bra. Ja. Han var riktigt, riktigt bra. Men, och då bara, smart. Och sen visade sig att det var någon sorts kinesisk pengafiffel man skickar tillbaka till Kina. Men
kostade ju otroligt mycket också.
Ja. Det var
ju
såhär, Boateng,
400 miljoner eller någonting.
Ja. Man har hämtat den från Kina, hade jag på något sätt att det fanns någon sorts ekonomisk vinning i de här. Så man tog den på lån från Sassuolo. Otroligt udda.
Llorente verkar ju liksom vara på G och lämna Napoli. Eller Napoli verkar vilja bli av med honom. Så där om man bara vill ha någon ett halvår.
Alla lag som har velat ha anfallare har ju kopplat till Fernando Llorente under de här senaste,
under de senaste 8 åren.
Men Napoli verkar ju rätt måna om att göra sig av med honom, vilket ändå kan kännas konstigt, för att vem är backup till Arkadiusz Milik i så fall?
Vilken karriär han har haft i sådana fall, Llorente liksom, via Swansea och vart han har varit liksom, och han har varit
just det, Juventus.
Han är ju på Juventus, ja, man där också.
Och Spurs och
Spurs, just det, Atletic Club är ju
Tottenham.
Men jag kopplar ju ändå, alltså, jag kan släppa Fernando Llorente, för mig ändå var Atletic Club, alltså. Han känns som att det är där han ska
vara. Men alltså, det var ju
du vet att det var länge sedan.
han fick ju inte ens lämna. Han var ju så pass mycket var han ju Atletic Club att han blev kvar mot sin vilja. Det var några säsonger sedan sen, så satt han på bänken i Swansea liksom, i lag som höll på att åka ur och ja, men varför inte Barcelona 2020 då? Det kan vi väl...
På ett lån, ja. Om man skulle... Ja, i och för sig basker och katalaner. Ja, det borde väl funka kanske. Jag tror mer på Stuani dock. Det känns. Och ta Suarez en polare han kan köra rehab med också.
Mysigt.
Ska vi ta lite mer La Liga? Eller vem var det som hade gjort det här körschemat egentligen?
Ja, det var ju jag som hade gjort det, så att det kan finnas en viss La Liga-tendenser i det. Det var ju du som inte hade tid att göra det,
Sig. Nej, så kan
den
det vara.
En upptagen man.
Ja. William José på väg
till
Spurs.
På tal om targets. På tal om spanska targets och relativt orörliga targets. Det var intressant. Alltså, det känns ju som en spelartyp som på många sätt är ändå ganska lik Harry Kane. För det är ju Kane han ska ersätta. Det är ju en kraftfull, alltså, referenspunkt framåt på något sätt. Sen är ju Kane väldigt mycket bättre. Men
Mourinho hatar ju inte en stark nia.
Nej, han brukar ju gilla det.
Det är ju precis det han får i William José. Det är ju så här, lite frågetecken kring liksom kreativiteten, passningarna. Han har väl okej avslut också, men gör en del mål. Som en kortsiktig lösning på Kane-problemet tror jag att han kommer göra nytta. Det är en nyttig anfallare. Men om den priserna det pratas om däremot för en 28-årig anfallare som gjort, han har ju gjort flest mål i Real Sociedad den säsongen, men vad är det, 8 stycken under hösten då? Jag är ju tveksam, för det sägs ju då, jag tror det var Cadena Ser som gick ut med det här då, att med reservation för att det kan vara någon annan spansk radiokanal. Mm. Att 25 miljoner hade Tottenham erbjudit av euro, men Real Sociedad kräver 50. Han har ju en utköpsklausul på 70 miljoner euro på hans relativt nya kontrakt han skrev då. 50 miljoner euro för en 28-årig William José, det skriker panik, det skriker Andy Carroll. Mm-hmm. 25 miljoner euro för en 28-årig William José känns som en, ja, men det kanske inte är en särskilt korkad lösning. Sen har ju Tottenham, ja, Fernando Llorente tyckte jag ändå var bra, men om man tittar på typ så här, Vincent Janssen och sånt där, de har ju inte prickat rätt alltid när man plockar in anfallare så att täcka upp bakom Harry Kane och så.
Nej, precis. Vincent Janssen, inte han i Mexiko spelar nu, va?
Jo, vad fan med det?
Jo.
Det är fint. Jag tycker fortfarande Guidetti skulle gått dit, men en annan sak.
Ja, Mexiko eller Zweite? Ja,
då är ju Mexiko roligare. Jag vet att, ja, Bränning inte håller med, men alltså, det är mycket roligare än att gå till Hannover.
Han har ju en så rolig spanska också, så att han hade kunnat utveckla den i Mexiko.
Alltså, det hade ju, ja, det hade ju varit drömmen att se honom i Cruz Azul inför liksom fullsatta läktare i Mexiko. Mm. Jag tycker det är fortfarande jättetråkigt att det inte blev av.
På tal om det, ni såg vem som var klar för LA Galaxy, va?
Ärtan.
Mm, Chicharito, äntligen. Det har ju liksom, det har ju känts som deras drömvärmning alltid. De måste ju få in den största mexikanska stjärnan.
För att konkurrera med Vela i andra
helgelaget. Framförallt för att konkurrera med lokalkonkurrenten. Jävla hur mycket konkurrerare det blir där. Men för det är ju ganska mycket den spansktalande publiken, alltså den mexikanska LA, ja, publiken i LA som man slåss om.
Men Giovanni Dos Santos kvar?
Tror det, va?
Eller är det Jonathan Dos Santos som hamnat där istället nu?
Bra fråga.
Någon av Dos Santos bröderna.
Någon av Dos Santos bröderna
är där. De kanske har delat upp sig också. Som en av Dos Santos bröderna var och en kort, snabb mexikan på topp var. Chicharito känns att man måste ju göra om sitt spel från Zlatan, om vi säger så. Det är inte riktigt samma typ av anfallare.
Nej, inte direkt.
Men han fick ju inte speltiden i Sevilla. Jag blev lite förvånad när Sevilla plockade in honom. Men det är ju Monchi som styr i Sevilla igen. Och då kommer det plocka spelare som man bara skeppar iväg direkt. Som Jonas Dabur nu nyligen också. Som jag inte förstår varför han inte fick chansen. Men det är en annan sak.
Monchis vägar är outgrundliga. Kan vi väl slå fast.
Men kan vi nämna att de är även svensk? Nyligen, Sevilla också.
Ja,
Ryan Johansson.
Okej, okay. Ge oss bakgrund.
Ja, det är en Luxemburg född mittfältare som har varit i Bayern Münchens ungdomsakademi. Han spelar ju för dem någon A-lagsmatch på försäsongen också. Ska vara ganska lovande också, 18 år. Har ju skrivit på för Sevilla nu i kontrakt på 5 år. Han ska ju börja i Sevillas B-lag. Men jag vet att det var våra konkurrenter Expressen som gick ut nu med att han har valt svenska landslaget nu också. För han har ju en svensk förälder.
Okay. Han har ingen koppling till svensk fotboll annars. Han har inte varit här och spelat någonting.
Nej, inte vad jag vet i alla fall, ska jag säga. Men Irland ville ju också ha honom, för han hade andra föräldrar i irländsk. Okay. Och det pratade ju så mycket om Irland tidigare. Men att enligt Hassan Settinkaya då, så ska han ha valt Sverige för att, ja, du heter ju Johansson, då är det bara ett landslag du kan spela för, hade Settinkaya tydligen sagt till sin relativt nya adept.
Ryan Johansson, vad är han för position?
Mittfältare.
Ja, det är nästan lättare att få plats i det irländska landslaget just nu än det svenska. I och för sig, det är inte mördande konkurrens.
Jag vet på vad han är för typ av mittfältare, känner jag.
Jag kan ju verkligen säga att jag har sett för lite av honom. Jag plockade in honom mest här i och med Sevilla-spåret här. Liksom. Monchi har hittat någonting här nu och skulle plocka in honom. Så vi kan ha en, beroende på om det blir det svenska landslaget för honom, kan vara en svensk i Sevilla bara, det är ju fint.
Tyckte det var ett utmärkt rykte. Honom vill man veta mer.
Det är officiellt, ska tilläggas dessutom. Mm. Att han går till Sevilla, han har ju visat liksom. Just det är klart.
Ja, coolt. Just vi fick en fråga från Ludvig Larsson här också gällande William José då. Berätta gärna för oss oinitierade, vad det är för typ av spelare, vem kan man jämföra med. Men viktigast av allt, är han fantasy-material? Känns inte så, va?
Nej, det beror på vad han kostar. Alltså vad han kommer gå in på för grundpris. Det är lite olika med de här värvningarna som kommer från utlandet i Premier League Fantasy, som jag märkte. Nicolas Pepe fick ju ett skyhögt pris när han kom in till exempel. Medan jag tänkte, oh, Pablo Fornals, vilket fynd kände jag inför säsongen. Men det fick jag ju äta upp. Han har inte gjort någon glad i Premier League hittills.
Nej, precis.
Medan Haller till exempel hade ett relativt lågt pris efter att han har levererat. Jag skulle gissa på att William José kommer in på någon sorts Haller-pris.
Ja, men gör han så pass mycket poäng, tror du?
Det beror på hur mycket han spelar. Om Mourinho väljer att faktiskt starta honom före Kane, ja, då kommer vi få se poäng.
Kane spelar inte på länge, så...
Nej, precis. Men om William José bara är tänkt som en backup medan man väljer att spela en Heung-min Son eller Lucas Moura som spjutspets, då är det ju absolut inte värt att ha William José av förklarliga skäl.
Mm. Ska vi prata lite Inter? Vad säger du, Babi?
Beror på vad du vill gå in på. Alltså, det är
nej, men vi måste börja med Lukakos bild som han la ut här igår.
Bra timing på den bilden.
Nej, det var bra timing på den bilden, precis.
De ser så glada ut också.
De ser väldigt glada ut, det är mysigt.
10 minuter kvar av matchen där United ligger under med 2-0 mot Burnley på Old Trafford. Halva publiken har gått hem, det är fruktansvärd stämning i Manchester United-läget. Då lägger Romelu Lukaku upp den här väldigt gemytliga, varma, härliga, trevliga bilden på sig själv och skriver mina älskade, precis, mina bröder, my brothers, my boys, my friends, my teammates, Inter och ett hjärta. Precis då. Det är ju inte en kille som längtar tillbaks till Manchester, det är det ju inte.
Nej, det är väl ganska tydligt i och för sig. Syns ju tydligt på hur han är, både på planen och utanför. Efter varje match är det liksom mycket intervjuer om att mitt fokus är på laget, inte på mig själv, och jag trivs under bra. Pratar redan väldigt bra italienska.
Han pratar ju faktiskt...
Han gjorde
faktiskt
det även innan.
Ja, men han har ju pratat typ 5 språk.
Ja, 6 tror jag. Ja. Alltså han är jätteduktig språkligt, ja. Men han har ju förbättrat den snabbt också.
Mm. Ja. Han är ju, hans föräldrar tvingade ju honom att studera väldigt mycket vid sidan av fotbollen också.
Fantastisk läsning, hans så här Players Tribune-intervju.
Ja, den är verkligen
en av de bästa.
Ja, den är fruktansvärt riktigt bra faktiskt.
Nej, men Lukaku verkar ju av allt att döma och triva, så även Moses är ju med här på bilden. Liksom.
Det är ju detalj nummer 2. Där sitter Victor Moses. Vad gör han där egentligen?
Lite random liksom.
Nej, det har ju kommit uppgifter på att Victor Moses var i Milano.
Han var ju där och körde läkarundersökning och så på morgonen.
Precis.
Och direkt den här på lagmiddagen, jag tycker det ändå fint. Alltså,
ja, inkluderande.
Fundera lite grann på, för var han och Lukaku till exempel tillsammans i Chelsea, måste de ju ha varit under någon period, va?
Någon ungdomsår så borde de väl
ja,
ha varit.
Ja, men kanske det. Första vändan där.
Ja, för att alltså, Victor Moses har ju varit länge, han tillhör ju fortfarande Chelsea, gubbars.
Det är helt sjukt, hur länge har han tillhört dem?
Jag vet inte. Han lämnade Wigan, jag tror väl att han gick direkt från Wigan till Chelsea. Sen var han ju på lån en massa vänder, som sagt, vi var inne på, han var ju faktiskt utlånad till Liverpool den här säsongen 13-14 när Suarez var på att skjuta hem ligan, och varit på fler lån och sådär, men fick ju sin liksom andra andning under Conte, då han ju faktiskt spelade och var faktiskt riktigt bra som wingback, och det är väl, det är ju Conte som kan få någonting ur Victor Moses, känns det som.
Alltså det är ju, för Conte så är väl fokus på att man ska få in en mittfältare, och då har man fått reda på det här är den potten pengar vi har.
Mm.
Vill du även ha duktiga wingbacks så blir det en sämre mittfältare helt enkelt.
Mm.
Då blir det någon intern deal i Serie A. Så vill liksom, du kan få de här två tillförlitliga lånsäsongen ut, och då får du Ashley Young och du får Victor Moses. Det är liksom det ÖB. Du tar det du kan få nu, och som inte sitter kvar och belastar laget sen efter sommaren. Och någonstans är det också så här lite oroväckande, kan jag tycka, när man bara går på spelare som man har coachat förut. Det känns som att man har ett väldigt snävt sätt att titta på saker då.
Ja, det är sant också i och för sig. Att man,
det är lite för min del som, okej, jag vill ha Vidal. Ja, men vad säger som att hitta en Vidal som är typ 7 år yngre och kanske inte lika glad i allt vid sidan av.
Precis.
Och istället för att bara snöa in på vissa spelare. Mm. Men ja, nej, men det verkar ju väldigt gemytligt i alla fall inte just nu. Det är man ju inte van vid.
Nej, det känns som att någon lämnade och så vart det liksom...
Jättekonstigt, och jag vet inte vem det är du syftar på.
Det var som att solen kom tillbaks liksom lite grann, och att det blev lite lättare stämning i det där omklädningsrummet.
Och det är lite konstigt, för att jag menar just den här personen då som lämnade, som tog rätt stor plats, var ändå det enda ljuset man hade under typ 7 år.
Precis, men det kan ju varit så att han också stal syret i rummet och för alla andra när
man
han var där.
Se till att han inte var jättepoppis bland sina lagkamrater. Var inte den här som hängde med de andra, satt och kollade på en fotbollsmatch. Han har själv sagt att han är totalt ointresserad av fotboll, förutom när han själv lirar.
Ja. Alltså, vi fick frågan också, där jag delade den här bilden, och så var det någon som skrev sig, ja, vem tog notan då? Alltså, med all rimlighet så måste väl Alexis Sanchez ha tagit den notan, med tanke på hur han har stulit ett levebröd de senaste åren. Alltså så, den lönen han har.
Ja, han borde ju ta alla lagnotor, känner jag.
Ja, han borde ta alla lagnotor.
Men han får ju fortfarande hälften av lönen betald av Man U.
Ja, och då är han väl typ ändå bäst betald i Inter, bara på den halva lönen.
Jag tror Lukaku ligger högre.
Lukaku kanske ligger högre. Men, det
men
är
alltså, om man slår man ihop så är han ju absolut bäst betald. Liksom. Man slår ihop det är väl bara United
typ,
plus...
Det är väl bara typ Messi som tjänar mer i världen. Det är, ja, Cristiano Ronaldo kanske.
Vad tjänar... De Ligt ligger väl på 12 miljoner netto också.
Ja, jag tror inte att det
räcker. Alexis att, ligger över.
Jag tror Alexis ligger över. Jag tror han har väl 400 000 pund i veckan, va? Så att det är närmare 200 miljoner om
man
året.
Man vill ju säga välförtjänt, men det stämmer ju inte.
Nej, men det finns ju också en Mesut Özil som ligger på en 300 plus i veckan i Arsenal.
Man vill ju veta ändå det här med, jag fastnar i det här med att splitta notan där, eller vet du vem som betalar den. Hur ser det ut när en lagmiddag har varit liksom? Jag säger, ja men hur vill ni betala? Vi splittar och så börjar de räkna ut på miniräknare. Ja men du hade ju den där ölen. Och så, eller är det att någon bara, ja men tar fram sitt kort eller inte. Det har varit kul att se. Så här, hur det
jag vill ju tro att alla bara slänger fram Centurion-kortet och försöker att det blir liksom nästan så här penisavens grej att vem har fetast kort?
Precis. Det är ju tjocklek också.
Ja men tjocklek, liksom. Någon liksom, har det här som är riktigt liksom. Så här liksom, det här.
Mm, precis.
Bara för att markera.
Ja, men vi kan väl bara säga alltså, när vi pratar lön och sådär, hur bra beslutet togs där för ett par vintrar sedan i hela Özil Alexis härvan.
Illa.
Özil har alltså 15,6 miljoner pund om året. Det är någonstans runt 180 miljoner i årslön.
Trist.
Det är... 180 miljoner i årslön, kan det stämma?
Ja, det var jag googla mig fram till här.
Ja, kanske.
Det är ganska mycket pengar.
Det är väldigt mycket pengar. Han kan också ta noter.
Han får ta alla noterna på norra London. Tillbaks till körschemat då. Victor Moses som sagt kan vi väl räkna in då helt enkelt.
Det verkar ju som att Lukaku har, ja, med tanke på att han är med på bilden där så är väl Moses en i laget.
Mm. Ja, och men det är ju en 3 plus wingback till höger. Alltså Conte vet ju hur han ska få ut liksom, spel ur Victor Moses, för han fick det för några säsonger sedan i Chelsea. Där han ju var ordinarie. Det var väldigt förvånande. Han kom tillbaka på försäsongen där och levererade och spelade sig tillbaka i din trupp.
Han var ju bra i Chelsea.
Han var bra, ja, absolut. Mm. Han spelade sig tillbaka i din trupp som han ju liksom sen länge hade spelat sig ur och ingen trodde han skulle vara en del av igen. Och fick ju sitt ligaguld där under Conte. Så att kanske kan han få en tredje vår.
Innebär det att Lazaro försvinner då, eller?
Det är väl det snackas om. Han har ju ryktats till, som alla andra, West Ham. Men det...
gå inte till West Ham.
Ja, men det vore ju så dumt. Gå inte dit. Gå var som helst, men inte till West Ham. Lazaro har väl inte övertygat Conte, vilket jag också så här, går man tillbaka till det här. Okej, här har ni scoutat en spelare.
Är det något nytt? Har ni tänkt lite utanför boxen?
Ja, men tänkt lite utanför boxen. Man jagade honom en längre period. Han kostade väl en 20 miljoner euro eller någonting där omkring. Så att ändå en ansenlig investering. Och han tycker ju fortfarande efter... Hur många månader är vi inne nu på säsongen? 7?
Halvår?
Ja, att han inte duger som wingback. Och wingback, och det här är ju också lite att Conte på en presskonferens i princip sågar honom. För när han säger så här att wingbacksrollen är ju den lättaste i mitt system. Att i princip en höna kan lira där. Utan att nämna Lazaro, men liksom att det är det lättaste jag har. För då fick han frågan, hur kommer Ashley Young klara det? Ja, men han är inte legend, han är liksom... Han har rutinen, så att han såg ju Lazaro lite där, att det är den absolut lättaste rollen, du behöver tänka minst där ute. Och han har ju inte lyckats snarare en plats.
Mm. Nej.
Konstigt.
Och jag såg ju inte honom innan, så jag har ingen aning.
Som jag har förstått det skulle han varit ganska bra i Bundesliga. Jag ska väl ärligt talat säga att jag såg väl inte jättemycket av han heller. Men från de man har pratat med som följer Bundesliga desto mer så var det ändå ganska intressant.
Men lirar han inte renodlad ytter då, utan allt för mycket defensivt hemjobb?
Ja, och lite mer, men han kändes liksom ändå som en ganska wingbacks-kompatibel spelare, om vi säger så. Rakt igenom.
Ja. Vi har flera rykten rörande Inter. Politano till Napoli.
Det hoppas vi på. Den vore ju jättebra för alla parter.
Ja. Var han med på lagbilden förresten? Såg du honom?
Jag såg inte honom faktiskt.
Det är en bra fråga faktiskt.
Det måste vi
undersöka. Vi kan dra fler slutsatser ur den här bilden.
Medan det tas reda på så det är ju intressant. Man vill ju bli av med Politano uppenbarligen. Det märker ju på Babis reaktion här också. Att han känns ju out i Inter.
Han känns väldigt färdig i Inter.
Skulle väl tradas bort mot Spinazzola i någon sorts konstig deal där med Roma, men det var väl Spinazzolas läkarundersökning, om jag förstod det rätt, som inte riktigt
Inter vill ju ha någon sorts kompletterande undersökning på planen. Mm. Som då Roma blev väldigt förnärmade över och sa nej. Och det kan man väl liksom, har man inte kommit överens om det innan, så sure, men jag menar, vi pratar ju ändå om en spelare som har haft ganska stora skadeproblem, och jag kan inte ens förstå att man sa ja till att eventuellt ha med honom i en deal, för att det är en roll där man har enorma skadeproblem med Asamoah och andra. Ta in någon som faktiskt kan gå bra och förhoppningsvis håller säsongen ut. Så att hela den dealen var konstig, men det var väl bara för att båda lagen då skulle på pappret göra plus på spelarna och kunna investera de pengarna. Nu blev det ju inte så.
Nej.
Och då är det ju Napoli som har dykt upp istället och som man då vill sälja till, och då har det pratats om Llorente-lån också på det. För, och vilket då skulle stoppa en eventuell Giroud-affär från Chelsea.
Även det vore den jättetråkigt.
Det är ju den
kedjereaktionen. Jag tar ju hellre Giroud än Llorente.
Du gör det ändå?
Jag gör det ändå. Jag menar, när var Llorente senast bra?
Ja, vi pratade ju om Llorente förut. Att han, men ja. Jag alltså, tycker han är nyttig.
Alltså pratar vi om ett halvår så absolut. Men nu, var
nu väl, pratar vi väl kortsiktigt lån liksom.
Då hade det varit fine. Du ger Conte ett alternativ. Men jag tror att Giroud rent fotbollsmässigt hade varit ett mer logiskt alternativ i Contes bygge. Men kan man få, som det ryktas om då, 25 miljoner euro för Politano, så är det bara att ta pengarna och spring. För att jag tror att Politano kommer göra det mycket bättre i Napoli än, han kan inte bidra med något i Contes bygge liksom.
Det är bara att ta de pengarna och lägga dem på Christian Eriksen egentligen.
Exakt.
Ja. Bara flytta dem. Så.
Jag tror man hade räknat med att sälja Barbosa innan också. Det har ju försenat allt ytterligare.
Eriksen då?
Ja. De närmar sig ändå. Inter lägger på lite i taget.
Ja, men det är så här, höjer med 500 i taget tills Levi fortsätter säga 20 och Inter kommer så här 18,1.
Alltså 18,2.
Det blir jobbigt nu.
Ja, Corriere dello Sport skrev väl att nu att Inter ändå lagt 20, så är Levi 21.
Ja, men jag vet inte, och sen kan jag ju samtidigt förstå att agenten då, jag menar, det här är väl den enda riktigt bra spelaren han har i sitt stall. Så han vill väl också kunna se till att hans...
Har han en dansk agent eller?
Ja, Schultz eller någonting heter han. Han, jag kollade, han var inga, inga märkvärdiga spelare där. Så att det är väl här han kan casha in stort. Han hade väl kanske hoppats på något annat, säg förra året. Så jag menar, han vill väl få sina 4-5 miljoner euro som man kan bara stoppa i fickan. Så det är väl där problemet ligger också, misstänker jag. Att man har väl kommit överens med agenten nu. Och förmodligen har sagt att vi, den här potten har vi, se till att... Tottenham accepterar det här, så får du liksom det som blir över.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, alltså det blir ju...
Det blir,
jag vågar inte tro på det. Alltså jag är så här, som gammal interista så är man ju Ior. Man vet att det skiter sig i slutändan.
Ja, det är ju så bra att ni förhandlar om Spurs som är motsvarigheten på andra sidan.
Och då tycker man ju så här, lite sympati. Kom igen, släpp honom nu.
Ja, det är så deppigt. Men, och det är så deppigt runt Eriksen överhuvudtaget, för han är så... jävla dålig just nu.
Såg du hur han senast han gick in? Var det, jag vill inte göra innan mig.
Nej, precis. Oj, oj. Alltså, aldrig sett... Han är ju... Om man ska vara lite elak, han är lite rädd om tassarna i vanliga fall.
Jo, men nu är han ju extrem.
Ja, alltså det känns som att han själv försöker sänka den där prislappen.
Han är skitdålig, släpp mig bara.
Det är jättelätt, går bli skadad så skänker den väldigt mycket i sånt fall.
Ja.
men det vet inte mycket att spela.
Nu vad fick de ju till slut då? En knapp seger över Liga Jumbo Norwich igår kväll här. I en
dyster
match. På många sätt. Nej, det var inte bara... Nu vann de ju till slut. Det var ju intressant där att Mourinho gick ut före matchen och sa att den här vinner vi nog.
Men det bara kändes så... bara... Det gjorde ont att titta på. Det var så otroligt uselt.
Nej, det var inte bra. Det var ganska mycket dålig fotboll som spelades igår kväll.
Ja, faktiskt.
Vi tittade på fel turnering igår kväll, skulle jag säga.
Jaha, var det Spanska kuppen eller något sånt där?
Ja, exakt. Ja.
Okej, så det var du och tre till som tittade på den där.
Nej, måste ju promota det. Vi sänder ju den nu, vet du.
Ja, just det. Ibiza...
Vi sänder ju, vad blir det? Fyra kuppmatcher där på Sportbladet.
Jo, fast Ibiza utan Marco Borrello.
Det känner inte jag ens till.
Känner du inte till det?
Nej, intern kommunikationen här är
den är bra. Nej, men Copa del Rey 16-delsfinalen gick faktiskt på Sportbladet och Cultura Leonesa Atletico Madrid ikväll.
Förlåt, det spelades fantastisk fotboll igår på sportbladet.se.
Transparens.
Jag vet inte vad som hände där. Nu fick jag en hjärnblödning. Det var ju en magisk kväll igår
med Premier League, att det var väldigt fotbolls, dåligt,
fotbolls, ja. Fotbollsgodis på den rosa sidan. Christian Eriksen i alla fall, jag som neutral i den här soppan räknar in honom till Inter. Jag tror att han kommer säkert behöva ett par veckor på sig att
typ på något sätt,
vrida upp den här fjädern igen.
Inter kommer han ju gå till, det har jag sagt länge, så att,
ja, och jag tror att det kommer bli jättebra. Det är skönt att inte behöva springa lika mycket som visserligen under Mourinho.
Under Conte behöver man väl springa en del också.
Det är väl visserligen det då, men jag tror det kommer passa honom jättebra.
Och sen ska väl få den minst springande rollen av mittfältarna.
Ja, men så är det. Man låter ju Barella och Brozovic springa istället för honom. Så är det.
Precis. Vad hände med Sensio? Han svålnat till efter den början.
Nej, men han var ju skadad i 2,5, nästan 3 månader. Så han är ju ordentligt ur form, vilket syns.
Ja. Känns som att en Lautaro till exempel inte kommer må så dåligt av att ha en passningsfot som Eriksens på planen.
Det känns ju som att både Lautaro och Lukaku kan göra en del mål. Och det är fint att ha ett frisparkshot också.
Han har ju en otrolig fot, Eriksen. Det är bara, allting sitter ju i huvudet på honom. Han har ju inte blivit en usel fotbollsspelare för att det har gått ett dåligt halvår. Det här, han har ju haft huvudet någon helt annanstans. Han har ju inte mått bra.
Han checkade ut.
Ja, han checkade ut verkligen i somras. Och sen så... så har han väl inte sett sig själv som en spörspelare. Sådär. Så det kan man ju... höja någon slags varningsflagg på att han inte har kanske mentaliteten för...
Men det känns ändå som en spelare som är inne på att det skulle få en ny tändning om han får miljöbyte. Liksom. Om han är en sån proffs att han behöver byte helt enkelt.
Om han bara kommer tillbaka i närheten av de nivåer han höll för ett par, tre säsonger sedan, då är det ju...
Då är det
en av höstens absolut bästa värvningar.
Hans problem var ju att när han då kände det här, som han också tyckte, då uttryckte ganska snyggt att jag vill ha en ny utmaning, känner att det är dags. Men visa ändå respekt mot Spurs, gör det här med ett år kvar på kontrakt. Ganska bra läge att lämna. Men att han hamnar under den sommaren där de klubbar som man kanske egentligen ville till, Real, Barca och så vidare, inte helt enkelt hade det intresset som var starkt nog.
Nej, de gick ju på andra spelare.
Ja, och i Reals fall till exempel så var han ju ett backup-alternativ till Pogba och så vidare. Han var till och med ett backup-alternativ till Van de Beek, om man ska dra det så pass långt. Så att det var ju fel fönster för honom
så var
att
han borde rört på sig året innan. Liksom.
Ja, då hade han kunnat få, men det var fel timing för honom helt enkelt. Nu tror jag att inte det är faktiskt en ganska bra alternativ i det här läget för honom.
Manchester United hörni.
De tajmar inte mycket bra heller.
Nej, det brist på tajming är någonting som de har gått om där. Nej, efter matchen igår då, förlusten mot Burnley, så ändå efter en så här hedersvärd förlust på något sätt på Anfield i söndags.
Jag trodde du syftade på Burnley-förlusten.
Ja,
nej, för helvete. Det fanns inget hedersvärt över det.
Jag
det fanns absolut inget hedersvärt över det.
Alltså, ingenting.
Nej, det var som Phil Jones.
Rio Ferdinand konstaterade.
Jag tycker synd om honom. Alltså, jag mår dåligt när jag ser Phil Jones spela fotboll. Och då av andra anledningar än man gjorde innan. Liksom. Det är ju, han lyckas ramla konstigt varje match. Han blir en gif varje match. Ja, men han vill alltså, så mycket.
Man kan ju inte liksom klaga på engagemanget eller på liksom löpvilja eller något sånt. Han vill ju verkligen att det ska gå bra.
Alltså,
han är bara för dålig på fotboll. Det är inte konstigt än så. Det är ju säkert en fin kille och så vidare, men han ska ju inte spela i ett sånt lag som Manchester United. Det är bara
inte om man tittar på vad United borde vara.
Alla säger, alltså,
I dagens, absolut.
Ja, i dagens, men i United där United borde vara, så ska ingen av de spelarna som var på planen igår spela. Kanske inte ens De Gea i den formen han är just nu. Men det skriks förstås på förändring. Solskär hänger ju löst. Även fast han inte gör det, för att
det är väl mer folk runt omkring som tycker att
han borde lämna, det är väl mer det. Det känns ju som att han har Glazers och Woodwards förtroende.
Alltså problemet här ser jag också att nu har du gett Solskjaer mandatet att bygga någonting. Hittills har det inte varit någon höjdare, även om de, ja, vidhåller att de värvningar han gjorde under sommaren faktiskt är tre bra värvningar.
Det tycker jag också.
Alltså, Wan-Bissaka har ju varit en av de som
ja, precis. Och Daniel James för det här priset är ett fynd, skulle jag säga. Alltså, han är ju en av de viktigaste spelarna de har i sin offensiv. Mm. Tycker jag att någon ska skapa någonting. Men och så tror jag tror ändå på att i det här läget man sitter i, med tanke på den liksom truppbygget som pågår, så måste det göra Solskjaer till. Problemet sitter ju högre upp. Det sitter ju hos Ed Woodward, det är där problemet finns. Du har ett problem med Glazer-familjen också som ägare. Sen så Solskjaer på lång sikt, nej, det är väl inte United-material som tränare, absolut inte. Men i det här läget, vad ska du ta in och rädda upp då? Du har ju inte en trupp för att rädda upp någonting med. Så vi får ju se vad som händer den här vintern också. Det är ju om man ska kasta in en tränare nu då, direkt, för att han ska försöka hinna och liksom paniklappa ihop det här på någon vecka. Men det tror jag inte heller är riktigt rätt väg att gå. Så nu när du har lagt alla dina kort på Solskjaer, så ge honom liksom det här fönstret att fortsätta bygga. Se vad han faktiskt vill göra. Men då är ju problemet, då måste ju Woodward gå med på att låta Solskjaer göra det han vill göra till fullo också. Och det kan ju vara till exempel att ja, men betala de pengarna som krävs för Bruno Fernandes och plocka in honom så att den här sagan får ett slut någon gång. Till exempel det.
Men den värvningen vore ju också så väldigt mycket United när man går ut med att han är inte tillräckligt bra. Han kostar för mycket och så betalar man ännu mer för honom i januari istället.
Mm. Fast han är ju tillräckligt bra, skulle jag säga.
Jo, men alltså, de går ju ut med i princip att man hintar om att ah, men han skulle inte bli ett lyft. Och sen så slänger man ännu mer pengar på dem.
Ja.
Och panikar i januari.
Mm, ja, sant. Precis. Även Bruno Fernandes är ju det som kan hända nu.
Alltså det är så konstigt, man blir så trött på det på något sätt också, att han, det blir ju aldrig någonting av. Alltså det är bara fram och tillbaka hela tiden. Det var ju som Jorge Mendes gick ut och sa att inte ens han vet. Han bara, jag har ingen aning vad som händer med Bruno den här.
Det tror jag är en lögn.
Du tror det?
Det känns som att Mendes... Ja.
Jag tror att Mendes vet väldigt, väldigt, väldigt men... mycket vad som händer.
Det var ju också, det var ju också då... Så satt han ju ändå press på United, måste säga. Men han kommer ju garanterat lämna i sommar för att han pratar med många klubbar och många som är intresserade.
Här kommer ju då... Nu blir jag ju, om man ska vara konspiratorisk.
Det var
vi känner på
Bruno även senast vi satt där.
Ja, men nu blir det ännu mer.
Ja.
Ni vet ju vilken klubb Jorge Mendes har absolut mest stakes i Premier League.
Wolverhampton.
Wolverhampton ligger just nu på 34 poäng. Med 23 matcher spelade. Manchester United ligger just nu på 34 poäng. På 24 spelade matcher. Alltså, Wolves har möjlighet ikväll när de möter Liverpool att faktiskt gå om Manchester United.
Jag gillar hur han smyger in när
de möter
Liverpool. Då
vill man ju inte släppa en Bruno Fernandes allt för tidigt, eller hur? Räcker ju med kryss ikväll, ser man förbi. Man är uppe på den där femte platsen.
Är inte det bästa att försöka att...
Känner ni att det blir lite intressekonflikt här med att vara en spelaragent och vara så tydligt involverad i en fotbollsspel?
Hela Jorge Mendes är väl en intressekonflikt. Ja. Men jag känner så att du får nog ta av dig foliehatten, för just den här konspirationsteorin, den var ingen bra.
Nej, den var inte så bra.
Den var inte så bra. Bruno Fernandes till Wolverhampton hade varit jättekul.
Det hade varit intressant.
Bara, nej, han väljer dem istället.
Ja, i sista stund.
Typ.
Ja, han låter United göra läkarundersökningen. Så jag vet inte om man ska lita på det där läkarteamet längre. De har fått så mycket skit den senaste tiden.
Ja, det finns ju många frågor. Det finns väldigt mycket att ta hand om i United just nu, om vi säger så, som behöver åtgärdas.
Och vem litar på Woodward?
Ja, det är det också. Vem litar på Solskjaer? Det är många som inte litar på varandra, eller som folk litar på överhuvudtaget i den där styrelsen just nu. Men en utrensning ska påbörjas, har ju Solskjaer sagt i alla fall. Han börjar väl med att skeppa Ashley Young till Inter. Jag vet inte vad mer han har gjort, helt ärligt.
Ja, men fast han börjar med att skeppa honom till Inter, men säger så erbjudet honom ett... Alltså ett ettårs förlängning, mamma, men...
Började med att tappa Ashley Young till Inter.
Det är så konstigt. Lagkapten här, och sen så bara, nej, men nu går han.
Jesse Lingard skulle ju iväg också.
Han har ju ryktat sitt. Han har väl Mino Raiola som agent.
Precis. Yes. Det har inte Rashford också gått över till Raiola.
Då lär det ju bli väldigt mycket snack i sommar.
Då lär det...
Raiola har haft en del att säga om Manchester United senaste tiden, om man säger så. Jag har varit inne på det där. Det som vi kanske alla har sett, att spelarna blir sämre när de kommer till United. Att det är någonting. Och det... Du ser ju vem som helst.
Ja, men det är alltså United, hur man tittar på hur de hanterar.
Till och med spelare. Chris Smalling visade sig kunna passa en fotboll. Det var ju
chockerande faktiskt.
Det var ju chockerande.
Det var faktiskt, det är därför jag inte vill utesluta att Ashley Young faktiskt kan vara vettig i United. Ja. Även om det gör ont att säga det.
Jag bara tänker så här. Kolla från Harry Maguire, alltså för ett år sedan, bara i landslaget, det är att det nu pratas på fullt allvar om att Chris Smalling ska kanske spela då bredvid Joe Gomez med Maguire på bänken.
Det är helt sinnes.
Alltså, det är... alltså du vet, ett halvår med Maguire i United och Smalling utanför United. Plötsligt så finns det ganska så starka röster i, framförallt i brittisk media då, som, ja, som faktiskt menar på att Smalling ska peta Maguire i landslaget.
Ja, men då tittar ju inte de på matcherna. Alltså, jämför med hur Fonseca ställer upp laget och har ett lågliggande mittfält som skyddar backlinjen på ett helt annat sätt än United gör. Så är det klart att det är lättare för Smalling där. I United så är det bara liksom, ja, men du spelar bara förbi mittfältet och så kommer det 1-1 mot stackars Maguire och Lindelöf.
Men det är så här, jag är väl av, alltså, som United ser ut som lag idag, att byta ut Maguire mot Virgil van Dijk. Det skulle inte betyda, ja, såklart de skulle vara lite bättre försvarsmässigt, men jag tror fortfarande att
det skulle inte bli ett jättelyft.
Nej, van Dijk skulle inte se ut som en lika bra mittback där, om vi säger så. Nej. Det är ju väldigt mycket baserat på vad har du för mittfält framför dig. Vad har du för målvakt bakom? Det är ju en otroligt viktig del i det här också som man sällan pratar om. Det här ville komma in på i alla fall. Men Smalling måste ju vara ändå att liksom frillan har gjort mycket för honom också.
Ja, känner definitivt.
Det har gjort extremt mycket för honom. Jag vet inte vad mer än det jag ville säga för någonting. Det var någonting jag skulle komma in på det, men fastna på Chris Smallings frisyr. Så, och så försvann bort i tankarna.
Ja, men jag måste ju bara... När jag lyfte upp Premier League-tabellen här, var efter gårdagens matcher, som jag tänker på att det vart några resultat. Det är alltså mellan plats 14 som är Newcastle upp till plats 5 som är Manchester United, skiljer det 4 poäng. Det är 30 till 34 poäng. Mellan alltså Steve Bruce Newcastle och upp till femte plats. Det är ju rätt jämnt.
Nej, men det är ju alltså ett av de stora problem som vi var inne på med United. Det är ju liksom att spelarna bara förtvinar när de är i den klubben just nu på något sätt. Alltså alla de här stjärnvärvningar man har gjort, det var misslyckat. Det som man jämför med, om säger att Liverpool, som då tar hand om sina spelare ganska bra, där spelare blir bättre. De har liksom, sina viner har de i någon så här vinförråd någonstans med riktiga människor som vet hur de ska hantera det i rätt temperatur och alltihopa.
På flaskan och
ja, men precis, och fixar allting. Medan United har ju liksom satt någon sorts tejp bak på dem upp och ner liksom i taket så att det liksom bara korksmak över alltihopa.
Ja, stått kvar, eller legat kvar i glaset så över en vecka senare.
Upp liksom. En flaska liksom liggande bara rinner ut. Ja. Typ så.
Precis. Var har du ditt vin? Nej, jag svampade upp det i disktrasan och hängde den över, över kranen i köket. Det är bara att vrida ur. Och
så är det roligt på vård med det.
Ja, nu har vi sparkat hårt på Manchester United där. Men det känns som att de sparkar nästan hårdast på sig själva just nu.
Ja, men alltså, det är svårt att göra annat. De bjuder ju på det. Ja.
Jag har sällan faktiskt sett Old Trafford tömmas på publik på det sättet som var sista kvarten, 10 minuter igår. För att det är ju inte en publik som normalt sett gör det. Nej. Det är inte en arena där det händer. Man har ju haft otroligt mycket tålamod, otroligt mycket liksom verkligen en tradition av att vi står bakom laget och tränaren i alla jävla väder.
Man gör inte Arsenal fan-tv.
Nej, det gör man inte. Det finns inte den.
Men det säger ju en del också, det Rio Ferdinand sa efter matchen i BT Sports studio också, att unga barn kommer inte vilja ha på sig United-tröjor efter den här typen av insatser. Liksom, think about the children, vi har kommit dit i princip. Och det måste ju vända någon gång. Man hoppas ju att
det är klart att det vänder. Solkärl
prickar någonting nu under vintern, man får någon form av...
Ja. Jag har svårt att se dem vi klarar en Champions League-plats till nästa säsong, och då tror jag de blir mer eller mindre tvungna att byta ut Solskär, för det är någon slags minsta requirement för säsongen att lösa en topp 4, trots att där man befinner sig, för att det är inte så att det är ett krisande Chelsea och ett Leicester man har framför sig, och det är ju liksom det man ska normalt sett slå. Vidare, Sandro Tonali i Brescia, det är en spännande spelare, det tycker både Manchester City, PSG, Juve och så förstås Inter. Inter ska ju ha alla.
Tonali får nog väldigt svårt att få, tror jag, de är intresserade.
Jag tror tyvärr att Tonali kommer hamna i Juventus. Det känns som en typisk Juventus-värvning.
Visst gör det.
Det är det högsta du kan komma till i Italien. Tonali är en av de mest intressanta unga mittfältarna du har i Italien. Om man inte då får en väldigt bra ekonomisk deal utomlands kanske då.
Ja, i ett City som... alla Verratti kanske som gick till PSG. Och att det
lite så.
Så, men det är ju bara en tidsfråga.
Jag hoppas han blir kvar i Italien i alla fall.
Det är ju bara en tidsfråga innan Tonali lämnar Brescia i alla fall. Kan vi
det väl ske i sommar.
Ja. Men det är förvånande att han egentligen ändå var kvar den här säsongen, kan jag ju tycka.
Ja, men de gick ju upp till Serie A i år. Det är väl bra att låta honom få ett år till i Serie A där han faktiskt är garanterad att spela.
Vad har vi för ålder på honom? Han fyllt...
Han är 19, va?
Han fyllt 20, ser jag precis här.
Nej, 19.
Han är 19 fortfarande.
Ja, han har inte fyllt 20 än i alla fall.
Nej. Nej, jävligt spännande. En annan spännande spelare då, kanske. Tino Kadewere,
ja.
Kadewere. Jag kan inte prata.
Häftig utväxling på honom, alltså från verkligen den här ganska då överraskande mångmiljonsövergången som Djurgården, när de skeppade honom till Le Havre och franska andra ligan, den gjort supersuccé då. Så pass då att Lyon nu väljer, nu enligt L'Équipe ska det bara vara en principöverenskommelse muntligt med Le Havre. Viktigt att
poängtera.
Ja, precis. Det har Lyon
skulle inte göra muntliga överenskommelser med den jävla dåren.
Men det, annars så har det ändå liksom Le Havre har gått ut officiellt med att han blir kvar där på lån nu, och sen så ska han till Lyon då. Och det intressanta här, förutom att Djurgården får ett visst antal miljoner här nu i och med den övergång som ju kommer hjälpa dem i sin jakt på att liksom bygga ett bra lag inför Champions League, så har man ju även plockat in Carl Toko Ekambi från Villarreal på lån. Jätteöverraskande övergång för min del. För det första att Villarreal släpper Toko Ekambi på lån i det här läget. För annars Lyon plockar in honom. För att nu har man då Ekambi, ja, en principöverenskommelse på Tino Kadewere. 18 mål på 20 matcher tror jag han gjorde i Ligue 2. Då.
Hur mycket pengar trillar ner då?
Ja, men typ 15 har det pratats om. Det är väl en 10-procentig, drygt 10-procentig... Vad heter det?
Vidareförsäljningsklausul.
Ja, på något sätt där.
Det finns, ordet kunde jag säga.
Det finns ju förvånande. Det finns ju ingen sån här, vad heter det, utbildningsbidrag eller vad det är, i och med att han flyttar inom Frankrike. Nej. Som jag har förstått det. Men det ska finnas en vidareförsäljning på 10%. Att man värvar två anfallare här i och med att Moussa Dembélé sitter ju där och har lockat intresse från andra klubbar. Där Olas tidigare har sagt att han stannar. Nu har man ändå plockat två anfallare som båda är väl tänkta att på något sätt spela. Åtminstone Toko Ekambi lånar du inte in för att han sitter på en bänk. Så är det här Olas som börjar bygga för att skeppa en Moussa Dembélé till en sommar? Möjligtvis, tänker jag.
Det skulle jag...
Det vore ju vettigt.
Mm. Ja,
och alltså, kanske in i sommar. Alltså.
De säljer ju en typ per säsong. Så, ja. Så varför inte?
Det är ju Chelsea och har ju varit aktuella. United har ju pratat om det också.
Jag gillar ju också att sälja till England för att han får så bra betalt.
Så är det ju.
Aulas är...
Han känner ju på känslan. Aulas
är ju fantastisk. Aulas är en riktig karaktär.
Ja, han är otrolig. Han är nästan italiensk.
Nästan
italiensk.
Alltså, fransmännen de kan också. Han är en dåre i alla fall. Så mycket kan vi säga. Vi har fått en massa frågor också, såklart. Football Manager versus Me skriver... sanningshalten i att Arsenal skulle vara ute efter Mathieu, vad heter han nu då?
Ukraina.
Ja, precis. Nu måste jag förstå det här igen för att jag är en gammal farbror.
Är det storlek 16 igen?
Ja, nu måste jag upp till storlek 16 så jag kan läsa. Matvienko.
Shakhtar, mittback som jag förstått. Jag såg att den här frågan dök upp och då fick jag faktiskt ärligt talat, återigen för transparens skull, snabbt googla, vem är det här?
Ja.
23-åring i alla fall från, som spelar ukrainska ligan då, som ska vara av intresse för Arsenal sägs det. Han har ju själv trissat på då det här intresset med att börja lajka olika uppgifter om att han ska till Arsenal på sociala medier.
Hans agent gick ut också nu idag.
Precis, agenten har ju gått ut och sagt att ja, men han är ju, vi förhandlar ju med Arsenal för att han ska dit. Jag följer ju inte Shakhtar den här, så jag kan faktiskt inte uttala mig om hur bra spelare det här är. Men ja, vi får se, någon mittback hade varit vettigt att få in, och ibland prickar man ju på sånt där, ibland prickar man inte.
Nej, mittback behöver de få in. Alltså,
ja, men precis.
Stackars Skodran Mustafi.
Alltså. Men han var ju bra när David Luiz försvann i den där matchen.
Ja, men det är klart, han blir bra när Luiz inte är nära.
Alltså med 10 man fick han ju mycket att göra i alla fall. Så att då fick han ju på något sätt repas, men det var ju hans fel från början.
Det var en jätteintressant krönika, jag tror det var i The Guardian, om det här, så här fotbollsfilosofiskt över att David Luiz frånvaro kanske är en större defensiv kloss än David Luiz i fysisk form. Otroligt intressant så här matchkrönika faktiskt. Otroligt välskriven. Minns tyvärr inte vad han som skrev den hette, men det var underhållande läsning när man filosofiskt funderade över om Luis frånvaro i sig är en bättre försvarsspelare. Att liksom Luis
vakuum. Jag skulle nog hävda att det faktiskt stämmer. Alltså, vi behöver inte ens gå in på filosofiska.
Ja, alltså, Arsenal gör ju en bra match med 10 man, fastän att de liksom gör nästan hela matchen med 10 man och räddar ju en poäng där.
Det är så icke-Arsenal att ta 2 skott och 2 mål.
Ja,
det är fruktansvärt. Det är
otroligt icke-Arsenal, det, ja. Det i sig är väl ganska...
Och med Aubameyang avstängd dessutom.
Ja, det är också. Martinelli. Säger sig att man ska förhandla upp ett nytt kontrakt med honom nu för att...
Martinelli.
Tveksamma källor menar att Real Madrid monitors situationen, naturligtvis.
Naturligtvis.
Allt i Real slänger man in där också.
Men Martinelli är fin. Ja. Han är bra på riktigt. 18 år gammal, va?
Mustafi har sitt på målet.
Är det?
Ja, det är det. Han panikartat nickade undan en boll i straffområdet.
Det är fortfarande Martinelli
plockade utav straffområdet.
Ja, just det, precis. Han sprang hela vägen.
Framför bli en halkande N'Golo Kanté.
Exakt.
Enda spelare man lider med när han halkar.
Det gjorde ont att se faktiskt. Ja.
Han ser så ledsen ut.
Man gillar ju Kanté, oavsett lagtillhörighet. Han är fin.
Det är stereotypiskt på något sätt att gilla N'Golo Kanté, men man gör ju det. Alltså, han är ju så fin.
Det går ju inte att undvika.
Ja, hur ska du ogilla honom? Det är inte en sån spelare du kan hata.
Du kan inte ogilla honom. Det går inte.
Alltså, nästan droppen var för mig när han tackade nej till att få sin lön utbetalad via den här skatteparadiset då, som de betalar ut en viss procent av lönen för att helt enkelt komma undan lite förmögenhetsskatt och så. Nej, jag vill bara ha en vanlig lön.
Så rullig.
Alltså, ja,
det är så wholesome. Ja, det är jättefin.
Han vill inte göra någonting som värjer med lite tjejer.
Det känns lite grått och inget bra.
Finaste Kanté-historien, vet du, den här om när han hade typ missat någon liksom resa hem från någon match. Jag vet inte om det var i Paris eller vad det var. Så hade han träffat någon random liksom supporter på gatan. Han stod där och funderade vad han skulle göra. Men det slutade med att han gick hem till dem och liksom käkade mat och spelade FIFA.
Nej, det var ju i moskén.
Det var ju i moskén.
Det var i moskén.
Han gick i moskén för han visste inte vad han skulle göra när han inte hade...
Precis. Så och träffade någon där, gick hem till dem åt och hängde en stund.
Ja,
och så.
Spelade lite FIFA.
Ja. Också det.
Han var ganska duktig, sa de som har varit.
Jag förvånar mig
inte. Det är också det där att han ber Paul Pogba om lov. Får jag lyfta VM-bucken?
Man alltså, bara... den var ju verkligen också så här, det var typ en av de bästa spelarna under VM.
Här är ju du är typ MVP på hela jävla turneringen liksom.
Bara ta den.
ta med den hem liksom.
Man blir sån gråtfärdig också när hans min också när de börjar sjunga om honom på vad heter det?
Ja, den är riktigt fin.
Ja, nej.
Ja, fina N'Golo Kanté. Ja. Tänk, det har ju varit lite rykten om också att Chelsea kan vara intresserade av att sälja honom.
Alltså, vilken toppvärmning för vilket lag som helst, känner jag.
Jag hoppas att Real Madrid bara skriker shut up and take my money och bara blickar åt London igen. De borde ju ha ganska bra relation efter att ändå ha förhandlat fram affärer om både Courtois och Hazard. Så det känns som att det finns okej förhållanden där.
Där är ju inte steget så långt till Kepa. Från Courtois.
Nej, onekligen inte. I pris är det ju ganska stort steg.
Ja, det är det ju. Blir Kepa kvar i Chelsea? Frågar nämligen August Stafner. Har ryktats både om Pope och Donnarumma, men de kan inte sälja Kepa.
Nej, de kommer
Kepa
inte sälja. Alltså, nej.
De betalade ju för fan 800 miljoner för honom.
Jag vet att
Donnarumma kan de inte heller plocka nu. Så att det är inte heller, alltså det finns ju inte.
Men sälja världens dyraste mål, du erkänner, men Nick Pope, jag såg också det där, men vad håller de, vad är det för rykte?
Alltså, jag tycker Nick Pope är bra, men det är liksom, det är inte samma sak som att man ska byta ut världens dyraste mål.
Precis som vi sågar försvarsspelare och sen konstaterar att de är ganska beroende av sina mittfält och målvakt, så är ju en målvakt väldigt beroende av sitt försvar och mittfält också.
Ja, men gud,
Och om man tittar statistiskt på Kepa, han har en bisarrt dålig räddningsprocent, den ligger på typ 55% eller något.
Oj.
Han var väl en... Jag läste något obekräftad statistik på att han hade den 127:e bästa räddningsprocenten i de 7 stora ligorna. För de som då räknas på något sätt att det var liksom, och samtidigt en världens dyraste målvakt. Ja, i hockey kan du titta på räddningsprocent på en målvakt, för där är det en helt annan typ. Alltså, där betyder en räddningsprocent väldigt mycket mer. Och sen är det i och för sig spel 5-5 eller spel 5-4, det finns ju olika aspekter där. Men i fotboll så räddningsprocent är så otroligt svårt definierat för att se hur bra en målvakt är, för att du ställs inför så pass olika mycket skott. Du ställs, om du spelar ett riktigt bra lag, så ställs du inte för så mycket avslut. Titta på liksom David De Gea i United. Han fanns ut som en av världens bästa mål. Han var en av världens bästa målvakter när han fick så otroligt mycket att göra också.
Ja.
Medan andra målvakter, typ Jan Oblak, kanske inte hyllades på samma vis, för han har väldigt mycket mindre att göra i en match. till exempel då. Sen kan det i vart fall spela i Atletico och inte i Premier League, men det är en annan sak då. Mm. Eller spelar i Atletico. Mm. Men jag tror att Kepa, alltså ge honom tid bara.
Jag tycker
man ska...
Kepa är bra, jag förstår inte alltså. Han har gjort jätteviktiga räddningar, svåra liksom.
Han kan ju ta tränarrollen också.
Han tar ut laget.
Ja, han kan ju ta ut lag också och liksom hålla sig kvar på plan på ett helt sjukt sätt. Nej, men titta på Courtois, är ju en ganska bra jämförelse här egentligen. Courtois, man skrattar ju åt giraffen i början. Liksom. Man undrar, vad håller han på med så fort han stod i mål? Han läckte ju som ett såll, han räddade inte ett skott. Och titta hur bra han är nu. Mm. Han är ju fantastisk just nu. Man ge Kepa tid. Ja. Sluta försöka sälja honom. Ska kvar.
Fredrik Hallerström skriver, ge oss era konstigaste eller mest intressanta sillyhistorier. Som Obi Mikkel, kidnappningen till exempel. Trasiga faxar med mera.
Faxen, just det.
Alltså det finns ju några stycken, nu får man ta dem på liksom kort varsel där. Men min favorit är ju liksom inte en övergång egentligen, utan ett kontrakt. Det här känner ni ju till allihop, men det måste ju Stefan Schwarz klausul i Sunderland, känner ni till den?
Ja, du får gärna berätta.
Stefan Schwarz lämnade ju då Arsenal 99, gick till Sunderland. I sitt kontrakt står det då alltså att han var förbjuden att åka på rymdresor.
Just det.
han hade nämligen visat intresse då. Det var liksom på tapeten just då att Virgin Airlines skulle börja erbjuda commercial space travel helt enkelt. Alltså åka upp i rymden som turist. Man bara betalade ganska mycket. Jag tror man kan göra det nu. Jag tror det finns en del sådana företag. Och Stefan Schwarz ska då ha uttryckt en väldigt stort intresse för att få åka upp i rymden. Och det lirar så jävla, det lirar så dåligt med karaktären Stefan Schwarz. Men han visade så starkt intresse och Sandren blev så nervösa utav det här att de var tvungna att skriva in en klausul i hans kontrakt att han inte fick åka ut i rymden så länge han var kontrakterad spelare med Sandren. Det är bra.
Han måste vara den enda som har haft en klausul.
Jag tror att den är helt unik till Stefan Schwarz.
Underbart ju.
Den är underbart. Jag vet inte om man så här, ja, man kan prata om så här, alltså Faxtrul och Peter Odden Vingi som sitter utanför en liksom träningsanläggning.
De
där
är otroliga.
Ja, den är mycket klassiska, men alltså så här, mest konstiga så här, alltså Prins Boateng är väldigt högt på det här konstiga. Jag gillar ju så här affärer man överhuvudtaget inte förväntar sig ska hända, men vad håller de på med nu? Mm. Och det finns ju ett så här transferfönster, jag har följt Real Madrid ganska mycket genom åren, tänker ju tillbaka på säsongen som jag aldrig kommer ihåg exakt vilka år det var, men det var i alla fall när Bernd Schuster fick sparken och Juan de Ramos tog över där efter de två dubbla ligagulden. Den katastrofsäsongen man gjorde där någonstans 08-09 eller vad det nu var för någonting. Mm. Säsongen innan Ronaldo kan man säga. Den med alla holländare och alltihopa. När man skulle panikvärva ju Intern. Man plockar in Klasian Huntelaar och Las Diarra och allt möjligt. Mm. Inser i efterhand att jaha, vi får bara regga en av dem till CL. Visste inte om där när man värvade. Och de strular och så vidare. Och sen plockar in Julien Faubert på lån från West Ham. Som inte platsar där. Och han är bara känd för att ha somnat på bänken under en match. Den värvningen är det sjukaste som har hänt tycker jag. Bara, vad hände där? Hur tänkte ni att det här skulle vara bra? Vilken logik fanns bakom det här lånet? Noll. Och det är bara det liksom sjuka i den inlåningen gör att den klickar till direkt när jag liksom tänker på det. Julien Faubert.
Mm. Ja. Har du någon du vill fylla på med Babylona? Det är svårt att ta på
upp. Det är svårt att sådär.
Ja. Nej, men man har,
det var tufft. Alltså. Jag har sovit för lite också så att det är kört.
Precis, i just Sillypodden sammanhang så var det ju en klassiker när vi satt här i realtid och såg Erik Niva helt och hållet tappa färgen när William var på läkarundersökning hos Spurs. Och vi satt där och pratade där om det. Några av er som lyssnar kommer säkert ihåg det. Det sista som hände precis före jag slår av mikrofonen är att Erik säger: vadå considering his options? 2 timmar senare var William klar för Chelsea.
Ouch.
Han hade alltså genomfört sin läkarundersökning, satt med pennan i handen i stort sett hos Spurs. Och det här var ju spelaren som Erik Niva drömde om verkligen. Det var ju hans favoritspelare i hela Europa efter hans tiden i Ukraina, där han hade varit helt briljant och Erik hade skrivit långa dokument och han tyckte så otroligt mycket om den här spelaren, han var så jävla bra. Och så kom det där, alltså Spurs just i det läget också, det liksom stod vägde lite grann och de skulle ha in någon stjärna och så var det liksom han. Och Erik har sagt, om han blir kvar för Spurs, då sitter jag hela deadline-sändningen med en William-peruk på mig. Och liksom, han var helt lyrisk och så går det så bara, Vad då considering is option? Det bara hände i realtid. Det var fint.
Vackert. Jag tänker ju när du sa det där tänkte jag på Robinho i City också när han väl trodde att han hade skrivit på för en annan klubb.
Ja, när Robinho nu så han kommer till Manchester.
Så, vilket?
Vad fan är han nu liksom? Vadå? Manchester City. Vad är det för något?
Det är också jätteroligt.
Ja. Jag såg Manchester City med Robinho när han var liksom enda stjärnan där en gång, och det var ingen vacker syn, och det var jävla vad lite han sprang alltså. Det var
Robinhos utveckling som fotbollsspelare och människa efter det är ju ingen vacker syn heller, om vi säger så.
Nej, det är det inte.
Tragisk historia faktiskt.
Ja. Jag ska se om jag kan hitta det där klippet när Erik säger considering is options. Jag tror att jag har det i något kassavalv någonstans.
Jag får plocka fram på deadline nu tycker jag.
Ja, precis. Hörde ni, det var allt vi hann den här torsdagen. Tack för att ni har lyssnat. Tack Babylona, tack Makoto för att ni kom in.
Tack Patrik.
På återhörande.